Jag känner ju att jag vet inte liksom att jag nästan ska typ rista en runa i ditt namn i tacksamhet över att vi har gjort det här Disney-avsnittet.
Åh.
Alltså lite så. Det är som att jag äntligen har outat mig.
Det hade du väntat på så länge, så att det tycker jag verkligen du var värd. Och det blev jäkligt kul för mig också faktiskt.
Apropå det här med normer inom subgrupper och normer i kulturer, liksom att man vi är så himla duktiga på att hitta på att det finns förhållningsregler, normer i en grupp, och att man då, en sån grej skulle kunna vara exempelvis att nej, men alltså, vi pratar inte om Disney i såna här liksom gudinnesammanhang, eller vi pratar inte om jag vet inte, jobbiga grejer i de här sammanhangen, eller här måste man vara så himla bra. Alltså så här, vi är så duktiga i gruppsammanhang på att hitta på regler som inte finns. Så jag känner också att så här, det här avsnittet är så här, bara en hyllning till att så här, kom ihåg att hitta inte på någonting som ingen har sagt.
Ja, men verkligen. Alltså det är, men det här är liksom att det blir någon slags hierarki mellan så här, vilka myter som är fina och vilka liksom, ja, vad man får ägna sig åt. Och så där.
Exakt. Alltså att, utan istället liksom så här, what get you going, get you going.
Det är lite grann samma sak som så här, vilken musik man lyssnar på när man gör ceremonier. Så här, måste det vara typ vardruna eller typ så här plingplong? Kan det vara liksom Beyoncé?
Ja,
ja, det kan det.
Det kan
whatever
det
get you going liksom. Vad som sätter alltså, igång.
Kanske. Apropå musik, det här är faktiskt ingen hemlig fråga, men det blir lite som en hemlig fråga ändå. Fast det är inte det, utan jag bara kom på den nu i stunden. Och det är så här, du, apropå musik, har du så här musik som du är lite så här, som du lyssnar på i smyg, som du lite grann skäms över?
Varför ska jag alltid svara på såna här skämsfrågor?
Det är så roligt.
Ja, men det är klart man har. Du har också sån musik som man typ hatar, när det blir så här Spotify Wrapped liksom, man ser om man har lyssnat på året, så kan man typ inte dela det, för man bara, åh nej, den där ligger ju på toppen liksom. Men jag har sett nu att på Spotify kan man nu exkludera vissa saker från den listan.
Ja, men det är ju så här, så jag har ju en låt som jag är så här, jag kan inte riktigt stå för den, och jag vet inte riktigt varför, och det är den här med Volbeat, För evigt, när de har
åh nej, jag vet.
I know. Och jag säger, gud, alltså det här är så, jag tycker bara att det är så intressant. Det är klart att jag kan stå för den, men ändå inte liksom. Jag bara, nej, det här vill inte jag att folk ska se. Att
jag och så liksom säger du det i podden istället. Det är ju, ja, det är bra. Men upp med skuggorna till ytan.
Här kan skuggorna komma till ytan, och här finns folk som förstår mig. Men you know what I mean, alltså, inte det så här, och jag tycker att Disney kan vara lite samma grej, att så här, ja, jag älskar Disney liksom.
Men alltså det som jag i såna fall har är ju, alltså jag skäms ju för när jag lyssnar på new age musik.
Ja, just det.
Alltså så här som känns som att liksom det är liksom gjort för att meditera. Det är inte egentligen så här riktig musik liksom.
Ja, det är lite bara så här ljud i kosmos.
Nej, men det kan vara, nej, men det kan vara sång också, allting och så här. Men och också att jag kan känna att det är som så här, som att det är in och nosar på så här kulturell appropriering, att jag bara lite orientaliskt, det känns magiskt. Då är det pinsamt, då skäms jag.
Och då tar vi bort det på Spotify rap, för här är det bara här, cool musik. Gud, nu är det ju snart min tid kommen.
Ja, oxtiden.
Oxtiden. Ja, alltså så här. Jag minns faktiskt i våras när oxen och Venus kom tillbaka till sin position, att jag kände sånt lugn. Ja, nej, men alltså jag säger det här varje år, men det är så, ja, det är bara så jävla mycket, jag vet inte, jag känner så mycket förhoppning.
Men det där har vi pratat om förut, och det, för jag känner ju likadant, jag fyller år i mars liksom, fiskarna runt Ostara där, och jag känner alltid att det är som att komma hem. När jag kommer till den tiden på årshjulet så är det så här, ja okej, okay, det är fortfarande kallt, det är snö, det är vindar, jag gillar inte det, men det är någonting, det är någon slags här komma hem-känsla runt tiden då jag är född liksom.
Ja, men och på ett sätt så kan det vara kalla vindar och snö också i maj. det kan ju verkligen vara rough liksom.
Men det har ju kommit blommor ändå. Mm. Och det är faktiskt min riktiga hemliga fråga till dig. Och det är vad din favoritblomma är.
Min favoritblomma? Mm. Och jag ska bara säga en alltså. Jag har ju, sen du har pratat så jävla mycket om backtimjan så har jag blivit lite frälst på backtimjan. Så här. Men det är en timblomma, det ska jag inte säga.
Jag fick faktiskt på min födelsedag så fick jag av Olof så fick jag en spray som han hade gjort, en magisk spray med backtimjan. Jag visste inte ens att det fanns eterisk olja med just backtimjan, men det gör det tydligen. Jag är obsessed.
Det kan jag tänka mig, vilken gåva. Nej men jag tror, och det här hör ju också lite grann till liksom att man byter ut blommor lite liksom, efter vad man har för behov tror jag också. Men jag, du vet, man blev ju också lite uppfuckad i Tanzania när det var så här bougainvillean, frangipani.
Jag vet inte vad några av de orden betyder som du säger.
Det är så här, blommor som bara är helt otroliga liksom. Men de är så exotiska så här kanske man kan få dem i en liten kucka, men alltså det blir aldrig samma sak liksom. Så jag skulle säga att min favoritblomma i år, och det är den som jag också kommer liksom verkligen tend to, det är ju riddarsporren.
Ja. Det är de här som är som skjuter upp som ett spjut liksom lite grann ur marken. Ja. Är inte de lite häxväxt också? Är de häftiga?
Ja, de är ju lite så här, alltså, man ska vara lite careful med hjärtat.
De är så vackra.
Och sen också kan de ju vara lite lätt giftiga så där. Alltså barn ska inte röra dem och barn ska inte. Men jag tycker de är så coola för att de växer länge och de är bara så här, det är någonting också, jag tror att det hör ihop med Dagas och mig, att de bara skjuter i höjden och bara är så här full of beauty. Och de är okej att växa ensamma. Man kan ha ganska många i sin trädgård, men det är sällan de står liksom och skiner.
Mm.
Lite som ekar, att de behöver lite så här space.
Ja.
Du då?
Jag började tänka nu när du sa så exotiska liksom det där Tanzania, så började jag tänka på när jag var i Smoky Mountains i Tennessee, så började jag tänka på skogen där. Det var så träd som jag inte hade sett förut liksom. Jag bara, wow, vilka mäktiga träd, var det mäktiga blommor på de här träden, och så insåg jag att det var rhododendron, inte som buskar som i Sverige utan som träd, en skog av rhododendron. Jag kände mig som att jag var i så här lilleputtland, att jag var liksom miniatyr i en stor trädgård liksom. Alltså det är någonting, och jag tänker också på rhododendron, så tänker jag på boken Rebecca av Daphne du Maurier. Det är ju en skräckroman. Om du har läst den?
Nej.
Nej, den är skitbra. Hitchcock har ju också gjort en film av den. Men då i den så är det rhododendron hela tiden som är så här. De är så här röda rhododendron som hela tiden beskrivs som så här köttiga och som liksom nästan så här monstruösa. Så att de är en del av så här skräckmiljön. Liksom. Mm. Och jag vet inte, jag tänker att det är någonting så här, att de är så här väldigt voluptuous och liksom.
De är och de
kroppsliga, de köttliga.
Ja, och de kommer ju snart, de är ju tia.
Ja.
Mm. Apropå blommor så har vi ju en jävla nice Patreon-bonus.
Alltså perfekt för den här årstiden.
Hur perfekt som helst. En ny bok har kommit ut. Den heter Blodets blomma. Växter i svensk folktro. Skriven av Sara Bonadea. Hon är ju lärare. Bland annat på liksom Biskops Arnö. Som var den. Vi hade ju Janne Hallqvist som vi intervjuade och pratade om växter förra året. Så hon har gjort en bok med så vackra illustrationer. Alltså när jag pratade med Sara så beskrev hon liksom att det finns inte riktigt någon bok om så här svenska örter som verkligen skildrar vilken kraft växterna bär på, vilka fördolda betydelser som finns. Alltså att växterna verkligen har den här världen bortom det fysiska ögat och vilka väsen vandrar med våra nordiska växter och i den nordiska naturen och genom den här liksom folkloren till örterna så kan vi också få glimtar av de som har levt innan oss här på jorden. Alltså hur man har tänkt kring örterna och växterna och träden. Exempelvis liksom gudinnan Fröja som hämtar äpplen till jul. Flädens väsen som sitter på en gren i svart kjortel och svartrandigt förkläde. Eller djävulen som skapar fräkenväxterna. Och hon har ju gjort fett research, och det här är ju liksom från källor från folkminnesarkiven och liksom äldre litteratur och hembygdsböcker, och boken är illustrerad av konstnären Kristoffer Nilsson, så den här lottar vi ut till en.
Alltså den är, jag känner bara att den är liksom, den blir ju som ett måste
i, ja, det här är en
bokhylla.
Ja, måste i samtida svensk, nordisk, skandinavisk häxlitteratur. Alltså, tusen tack Sara för att du har skrivit den här boken. Bara så mycket tack.
Vi lottar många ut på Patreon från lovernivå uppåt.
Yes, yes, yes. Grattis till den som vinner.
Yeah.
Oh, men du, nu ska vi göra ett väldigt roligt take. För första gången i den här podcastens historia går vi tillbaks till ett avsnitt som vi har gjort och gör en 2.0-version.
Ja, alltså det var ju vårt andra avsnitt någonsin. Vårt första avsnitt som vi gjorde, det hette ju bara Förmödrars makt. Det handlade ju om podden och vad vi ska prata om. Så vårt första liksom ämnesavsnitt hette bara Gudinnan.
Ja.
Och det är ju över 2 år sedan vi spelade in det. Och nu är det dags för Gudinnan 2.0.
Avsnittet har ju liksom verkligen formats från lite olika håll och framförallt liksom hos dig. Jag tänker, kan inte du berätta, ja men berätta lite om bakgrunden till hur du kände behovet av 2.0 Gudinnan. Ja,
lite som när du kände behovet av ett Disney-avsnitt.
Ja, vi är lite olika du och jag.
Det kan spegla våra personligheter.
Exakt, exakt.
Nej men alltså, ja, jag har ju varit liksom i diskussion med personer om det här begreppet gudinnan. Alltså både personer i gudinnerörelsen, prästinnor, och personer utanför. Och mött ibland så här uttryck om att så här ser vi på det, vi i gudinnerörelsen. Så här ser vi på gudinnan. Men också folk utifrån som har sagt så här, gudinnerörelsen ser så här på gudinnan. Och ibland så har jag liksom också hört folk rätta andra och säga så här att nej men det, så där som du säger nu, så är inte gudinnan. Och att det är så här vi ser på det. Och då tänker jag att det är liksom intressant, för att ordet gudinnan, som ju också vårt avsnitt hette och som det här avsnittet heter, det är liksom i bestämd form. Det är en specifik gudinna, gudinnan. Och är vi överens om vem det här är, vad det här är? Vad liksom, och med vid och gudinnerörelsen, historiskt, i nutid, är det en bestämd gudinna? Vad menar vi? Är vi överens? Så gick jag tillbaka och lyssnade på vårt avsnitt då, gudinnan, och insåg att det pratade vi liksom inte om där. Vi pratade om andra perspektiv på det här med gudinnan. Alltså gudinnan framförallt som en motpol till patriarkatet. Alltså som en historisk politisk kraft. Men vi pratade inte om gudinnan mer så här teologiskt. Att liksom, vad menar vi faktiskt med det här väsendet? Liksom? Förutom det hon står för, det hon representerar politiskt och liksom så.
En liten, liksom en liten, men nej, det var inte så liten. Det var både på Instagram och på Facebook en liten liksom, undersökning.
Mm. Jag ställde frågan till liksom, så här, folk i rörelsen. Alltså, det blir inte så här vetenskapligt statistiskt säkerställd, men ändå som en liten undersökning. Ja.
Men vad fick du för, liksom, vad fick du fram då?
Ja, men alltså, jag gjorde så här, några alternativ och så kunde folk lägga till egna alternativ. Så här, vad är gudinnan för dig? Och då fick jag de här svaren. Att gudinnan är världsalltet. Mm. Och att gudinnorna, när vi säger dem liksom i plural, de är inte egna väsen, utan de är en del av den här gudinnan, världsalltet. Och de mer finns där för att göra henne begriplig.
Mm. Mm.
Och någon annan svarade liksom lite liknande. Men det var att gudinnan är väven. Och gudinnorna, de är självständiga väsen i den här väven som är gudinnan.
Mm.
Någon svarade att gudinnan är alltet. Men hon är också mer än så. Men summan av alltet, men också mer än så. Någon svarade, gudinnan är bara livskraft. Och en del personer menar på att det är liksom inte en gudinna. Utan det är många olika gudinnor som är egna väsen. Och de kan ta sig uttryck i naturen, i våra kroppar. Och någon la till att ja, men det kanske finns ett slags familjeträd mellan de här gudinnorna. Med en typ allmoder till dem.
Mm-hmm.
Någon svarade att gudinnan, det är lika med moder jord. Och några menar på att gudinnan är liksom inte en eget väsen alls, utan det är mitt eget högre jag.
Mm.
Och på samma sätt finns det vissa då som ser gudinnorna som inte liksom egna väsen i världen, utan att de är egentligen bara psykologiska eller symboliska arketyper. Mm. Alla de här liksom perspektiven finns alltså representerade i gudinnerörelsen.
Mm.
Känner du igen att du har hört dem? Att du har mött dem?
Ja, liksom? Men jag har absolut hört dem. Och jag brukar ju också få frågan på mina kurser och sådär.
Ja.
Och då, alltså, och jag menar, jag är ju av den uppfattningen att man får odla den relationen själv. Det vill säga vad man tycker och vad man tror på. Men att vi brukar ju, alltså, om grupperna vill så ta upp det och diskutera det och pratar om det liksom. Och framförallt här, är det någon skillnad? Det här har kommit upp också, att det, om man tänker att det är liksom en gudinna som är typ väven eller världsalltet, är gudinnorna och diserna samma sak? Eller gudinnorna och rådarna eller väktarna? Är gudinnorna och
förmödrarna kanske?
Förmödrarna samma sak? Alltså så går man in liksom och bestämmer, eller inte bestämmer, man pratar om de här formerna liksom, och jag menar, det är superintressant. Är det skillnad liksom? Är det så att en gudinna behöver ha ett namn, alltså i de formerna som vi vet? Eller är det så att krafterna behöver ha ett namn? Ja, så att jag har absolut hört det liksom.
Men jag tänker liksom att den här tanken då som jag mötte om att så här, ja, men det finns ändå typ en konsensus. Det finns ändå så här, men så här tycker vi i gudinnerörelsen. Alltså det, på ett sätt är det ju intressant, därför att då skulle inte vi ha fått alla, jag skulle inte ha fått alla de här svaren när jag ställde frågan. Men jag tänker att det finns också någon slags grund för att så här, för varför säger vi annars gudinnan i bestämd form om vi inte menar någonting med det? De idéer vi har idag, de kommer ju inte från ingenstans. Vi har ju blivit influerade av böcker vi har läst, berättelser vi har hört, rörelser vi är en del av. Och liksom man kan titta tillbaka på så här, vilka liksom synsätt på gudinnan är vi barn av.
Mm.
Om man går tillbaka så här, långt, långt tillbaka i tiden. Alltså verkligen typ förhistorisk tid, eller för den delen, ja, men överhuvudtaget förkristen tid kanske.
Mm.
Så ser man ju liksom, alltså dels så finns det ju polyteism. Alltså när det är många gudar och gudinnor. Nordisk religion till exempel finns ju också i till exempel hinduismen.
Mm.
Men det finns ju också monoteism representerad. Alltså just det här att med tanken att liksom, det finns en stor gudinna som de andra är ett uttryck för. Alltså det synsättet finns ju till exempel i hinduismen.
Mm.
Att man ser liksom devi, ett ord som egentligen bara betyder gudinna.
Mm.
Att det är liksom, de olika gudinnorna, Sarasvati, Parvati, de är uttryck för den här stora gudinnan.
Mm.
Men hur man såg på exempel i fornordisk religion, det vet vi ju inte. Det är ju, forskare diskuterar ju det liksom. Men det som det ändå lutar åt när man tittar liksom på religionshistorisk forskning, det är ju liksom att de här förkristna religionerna framförallt så verkar de liksom ha sett som egna varelser. Men liksom i förkristen tid så såg man liksom Freja, om vi tar den nordiska, Freja, Siv, Skade, att man såg dem som egna. Precis som du är en och jag är en person liksom, så såg man dem som egna personer. Liksom.
Det är väl lite så också som litteraturen har varit. Alltså sådär, allt ifrån liksom, forskning och skönlitteratur. Att man har sagt ibland bara liksom, i förbifarten att Freja är kärlekens gudinna.
Just det. Alltså,
och Skade är av jättars ett, vinterns gudinna, eller liksom Idun är ungdomens gudinna. Alltså man har ju också hela tiden i myterna kategoriserat in dem, att de har en speciell funktion.
Oftast egentligen också då ganska reduktionistiskt, alltså så här, som att man reducerar, alltså, för det är precis som jag tänker att du är en person och jag är en person, det gör ju inte så att du är bara en kattperson och jag är bara en hundperson. Vi är ju liksom många saker, och på samma sätt tänker jag att gudinnorna är många saker, alltså att de inte bara är liksom, eller om man tittar liksom på källorna och så här, men alltså det är ändå intressant då, för den här idén om gudinnan i bestämd form, var liksom vad den kommer in i bilden. Först och främst att vi förknippar väldigt mycket idag i vår, liksom, i vår gudinnereligiositet, förknippar ju vi väldigt mycket gudinnorna med naturen. Men när man tittar i liksom på förkristen tid, så förknippas många gudinnor snarare med så här människorelaterade ämnen, typ som hemmets gudinna, krigets gudinna, kärlekens. Alltså det är inte naturkrafter, det är mer ja, mänskliga liksom, områden. Så den här idén om att gudinnan är jorden, den kommer väldigt mycket från så här grekisk myt, där man ju såg jorden som kvinnlig och himlen manlig. Man pratar om Gaia som jorden. Just och den grekiska liksom, traditionen, den har ju fått så otroligt starkt fäste i västvärlden. Liksom. Så den följer med liksom, hela vägen från antiken fram till typ nutid. Och då är ju också, då är det viktigt att tänka på att liksom Grekland var ju otroligt patriarkalt, kristendomen kommer, och i och med att jorden förknippas med det kvinnliga så är det väldigt negativt laddat. Alltså himlen är manlig och positiv, jorden är kvinnlig och negativ. Det stämmer ju bra överens både med liksom patriarkatets syn och kristendomens syn på jorden och himlen.
Jobbigt med det där med jorden och man ska ta hand om den och det blöder och det ska vara så jävla mycket hela tiden med jorden, men himlen däremot, den bara är.
Den är så liksom okroppslig och bara, det är lite det där med ljus och mörker igen också. Ja. Där kommer den lätta, fräscha.
Mm.
Men det ändras ju på 1800-talet med romantiken, den rörelsen. Då börjar man ju liksom istället så här tycka typ att naturen, det irrationella, det mystiska, mörkret, det är det mäktiga. Det är det vi vill skriva dikter om, det är det vi vill göra musik om och måla tavlor om. Och det är då som den här kopplingen, då börjar liksom de här poeterna och konstnärerna jättemycket ägna sig åt gudinnor. Just kopplade till naturfenomen, att gudinnorna blir ett uttryck för naturen då liksom, som då Gaia. Där på 1800-talet så kommer ju också den här idén som kallades för The Great Goddess Hypothesis av en arkeolog som heter Edward Gerard. Han formulerade en teori som är att alla forntida gudinnor i Europa och så norra Afrika och typ västra Asien, liksom, men ändå Europa och lite ytterkanter, att de gudinnorna var ett uttryck för en och samma allomfattande gudinna. Det var liksom den Great Goddess Hypothesis. Så när man säger så här, oh great goddess, stora gudinna, så är det någonstans hans idé som man knyter an till. Innan honom så fanns liksom inte den idén på det sättet. Utom då, men såklart den fanns ju till exempel i indisk, alltså inom hinduismen. Så. Men just när vi pratar om de europeiska gudinnorna så fanns ju inte den idén innan.
Liksom. Kan du säga vilken tidpunkt det här var nu igen?
1849. Lanserade han den teorin. Så det är liksom mitt där, samtidigt som romantiken kommer. Och det är ju samtidigt där som liksom, hela den nyandliga rörelsen så växer ju fram med den här idén om att det finns en stor gudinna.
De också liksom hör ihop med att man har kunnat tagit liksom, alltså tiden har gått lite grann, det är inte medeltid längre, man har kunnat liksom så här börja, vi kan våga närma oss hedna tro igen.
Ja.
Precis. Romantiserat sätt här, för att det har ju varit så förbjudet liksom. Det är ju fortfarande liksom inte okej, men liksom poeterna, författarna, de lärda kan ändå så här, kliva in i de här idealen
Det finns ju en så stark längtan hos folk. Ja. Det har ju funnits det, men att, jag menar, vi har ju haft liksom häxprocesserna strax där innan, så 1600-1700-tal liksom. Och det har varit jättefarligt att närma sig det här. Och nu när det äntligen är över så är ju liksom, ja, det här behovet bara bubblar ju fram hos liksom, både andliga människor och konstnärer. Liksom. Mm. Och gudinnan blir ju jättemycket en liksom representation för det.
Hon är ju väldigt, alltså det där tycker jag var väldigt intressant när jag läste i Triumph of the Moon av Ronald Hutton, som du rekommenderade mig att läsa. Alltså, det var så intressant att hon är så, alltså hon kommer ju och hon växer ju, men där i början hon är så idealiserad.
Mm.
Hon är så liksom ren.
Precis, i motsats till liksom den civilisationen som är så här fallen och liksom mänskligheten.
Väcker den här gudinnan till liv och bara she's pure och hon har de här egenskaperna. Men det är fortfarande väldigt kontrollerande av hennes epitet och kropp. Alltså om du tänker, om man tänker så här, målningar och skulpturer från den tiden där.
Mm.
Mm. Väldigt liksom normativ.
Ja gud ja, det är ju fortfarande så här väldigt så här vackra, unga, jättebleka, vita kvinnor, ja, liksom, som representerar gudinnan. Alltså det är ju också den här problematiken kring den här teorin. Så den har ju fått väldigt stort fäste. Alltså, till exempel i att vi fortfarande, vi uttrycker oss ju ofta så, stora gudinna, great goddess. Den här forskningen som skedde på 1800-talet och tidigt 1900-tal, som Edouard Girard och sådär, tog fram de här teorierna utifrån. Det finns jättemycket problem med den forskningen, som till exempel att för det första så byggde den ofta på att man ville hitta en universell förklaringsmodell. Alltså han ville att det skulle vara så här. Mm. Och sen går man ut och letar bevis på det man vill bevisa. Mm. Och så vet vi idag att så får man inte bedriva forskning. Man får inte så här välja bort det som inte passar och så typ ta det som passar och så skruva det lite grann så att det passar ännu bättre. Alltså man måste ju förhålla sig objektivt till materialet liksom och låta fynden styra resultatet och inte låta sin egen vilja styra fynden. Den idén fanns inte riktigt då i forskning, så att det är ju ett problem med de här teorierna. Och också så finns det ett problem som var att väldigt många av de här forskarna var inte ute i fält själva, utan de satt hemma. Det kallas som så här armchair anthropology, att de satt i sin länsstol liksom och hittade på teorier och läste lite saker och så här, men egentligen inte baserade det på så här verkliga fynd liksom.
Nej, jag tänker också vill kasta in i det här att det också var liksom, det är så här, samtidigt som darwinismen och koloniseringen av andra kontinenter är jättestark, och det på samma sätt är att folk skriver om typ afrikanska stammar utifrån att de sitter liksom på landsbygden i England.
Ja.
Och berättar om hur farliga de här hedningarna är och hur viktiga de kristna missionärerna är, samtidigt som det finns en rörelse som också lyfter fram då europeiska gudinnan, som då på den tiden där liksom är så, när det är så nytt, blir den här liksom nästan så att hon blir typ, inte riktigt, men alltså bara för att man ska förstå vad vi pratar om, hon blir typ som så pure som Jesu moder.
Mm.
Så att hon är ju fortfarande väldigt badad i ideal.
Mm. Alltså det finns ett citat från den här boken Triumph of the Moon som jag tycker är så jävla talande, som på något vis, tänker jag, summerar varför det är så här problematiskt att styra fynden på det här sättet. Och det lyder så här: between 1840 and 1940, historians and archaeologists had turned Neolithic spirituality into a mirror of Christianity, yeah, but one which emphasized opposite qualities: female instead of male, earth instead of sky, nature instead of civilization.
Mm.
Alltså, man som en kristen västerländsk person, om man låter sina egna idéer styra hur man tolkar fynden, så kommer man vara omedvetet styrd av kristendom. Liksom. Och det var ju det som hände. Att varför var det så viktigt att det skulle finnas en gudinna som alla andra var en uttryck för? Men för att man kommer från en monoteistisk religion.
Ja, ja verkligen. Alltså.
Alltså det blir liksom, man vill byta ut en monoteistisk religion mot en annan. Liksom.
Mm. Och då kan man också sortera ut alltså då sorterar man ju ut liksom fynd som man har hittat. Man tar inte med, alltså så där, man tar inte med de här, man tar inte med typ Kilarna gig-avbildningar som finns, eller andra gudinnor som liksom har öppna särade ben. Man tar inte heller med de stora gudinnorna som man har hittat, liksom de här liksom mer fylliga, voluptuous. Venus från Willendorf är en känd sån. De är inte riktigt med där. Utan de verkligen... jag skulle säga att det låter... De mejslas fram på samma sätt som de skulptureras ut ur den här marmorn. För att passa in i arkitektur, samtalston och så vidare.
Och det blir ju också på samma sätt, skulle jag då säga, ännu senare in på 1900-talet när feministiska forskare fortsätter i samma anda. Och då får ju absolut de här karaktärerna som du beskriver nu, då får ju de vara med. Men det är fortfarande så här, när man använder fynden för att ideologiskt vilja prove a point, så lyssnar man fortfarande inte på fynden, utan man utgår från vad man själv redan tycker. Och så använder man dem för att bevisa någonting. Och jag tänker att det man går miste om då är ju det som de här forntida kulturerna och gudinnorna själva har att berätta.
Ja.
Utan då någonstans så är jag ju fortfarande i min samtida föreställningsvärld. Liksom, alltså jag tänker att så mycket för mig av andlighet handlar om att lyssna. Inte bara så här, åh, det här trädet, ge mig det här och det här och det här. Utan typ lyssna på trädet, vad har det för nytt att ge mig? Och på samma sätt om jag ska liksom ta till mig av gudinnorna. Att så här, inte bara trycka på dem min idé om vad jag vill att en gudinna ska vara. Utan lyssna vad de faktiskt är. Och jättespännande när de visar sig vara något annat än det jag tänkte.
Alltså British Museum hade ju en utställning förra året. Alltså den gick från maj till september. Som hette Feminine Power, The Divine to the Demonic.
Mm.
Som jag inte kunde gå på. Och den handlar ju jättemycket om att göra, de ville göra upp med just det här. Alltså hur gudinnan då, europeiska gudinnan, både som gudinnan och gudinnor hade liksom helt bara, alltså att den väcktes till liv inte på ett ärligt sätt.
Mm.
Alltså ett ärligt, genuint sätt då. Alltså det vill säga att den väcktes till liv genom att från en monoistisk religion. Och då, exakt som du säger, att man bara ändrade om. Vad är det vi ser här? Och det här fick inte vara med. Och då gjorde de den här utställningen. Som var verkligen så här, alltså så här full on med skulpturer. Alltså heliga objekt, konst från liksom urminnes tider, från hela världen, inte bara ifrån Storbritannien. Och då blev det ju verkligen, när det var, ville gå, för den hette typ The Dark Goddess också, kallar de den för att det var så mycket olika former som gudinnorna hade, liksom, alltså liksom krigaren, den som bara slay, typ Kali, det jättevackra, fertila, det kreativa, den som vandrar och går med dig, fruktbarheten, scaring people away. Alltså det var så mycket olika faces.
Mm. Och frågan är ju så här, är de uttryck för en och samma gudinna? Eller liksom, hur ser vi på den saken? Jag tänker på liksom en, att vi är ju barn av Edouard Gerards teori. Och den kommer jättemycket också in till oss idag genom Vicka. Vi har till exempel Doreen Valiente som är liksom en av de tidiga prästinnorna inom Vicka. Som har skrivit dikten The Charge of the Goddess. Som är liksom så här, man verkligen sätter grunden för hur vi ser på gudinnan. Och där så, det lyder ju en rad ur den dikten, lyder ju så här: Listen to the words of the great mother, who was of old also called Artemis, Astarte, Diana, Melusine, Aphrodite, Charidven, Arianrod, Isis, Bride, and many other names. Där så säger ju hon att det här är the great mother. Och det här är bara olika namn på henne. Det här tycker jag är en jätteintressant fråga. Och jag vill ställa den till dig. vad tänker du om det?
Precis.
Vad tänker vi?
Jag vet inte. Jag vet bara hur jag använder det i min praktik. Och det är väl också att veta. Och att jag tycker att ibland i min praktik. När jag liksom vill. Antingen fördjupa någonting för kollektivet. En bön kollektiv eller en bön för flera människor än mig själv, liksom en större cirkel eller en naturområde eller någonting, då är det, alltså jag gör det naturligt att jag bara, alltså då pratar jag om gudinnan, as the great goddess. Men när jag behöver rådgivning, när jag liksom vill jobba med så här typ men exempelvis när jag inte kunde bli gravid, då jobbade jag nästan hela tiden då om namngivna gudinnor som då var kodade i historien som fruktbarhet. För att jag tyckte att det var lättare att rikta mitt arbete. För att det blev så stort with the great goddess. Och någonstans där i min egen då praktik så tänker jag ju att det är samma kraft. Samma spiritual power. Men att jag namnger dem eller att jag tillber dem på olika ställen på olika sätt gör ju också att det speglar andra sidor hos mig som jag behöver få riktad energi tillbaka också, typ titta på det här. För att om vi säger att det handlar om någon, alltså så här, avbilder av Kali eller Shilana Gig hjälper mig på ett annat sätt än typ avbilder av en trädgudinna som jag inte riktigt vet namnet på. Alltså, det är lite så jag tänker. Men jag tänker att det de har gemensamt är att de alla blev felkodade, feltolkade och felkönade.
Oavsett. Det är ju jätteintressant att de liksom, oavsett om de från början var en eller inte, så har de på ett sätt blivit ett genom att de har en gemensam historia i patriarkatet.
Exakt.
Men när du säger så här, när du kallar på The Great Goddess, som du sa, i vissa så lite större sammanhang, kan du beskriva henne? Kan du beskriva hur hon känns eller hur hon upplevs? Ja. Eller bara så här, hur du ser eller vilka sinnen du liksom förnimmer henne med liksom?
Ja, absolut. Jag känner hennes närvaro jättestarkt. Mycket starkare än när jag gör liksom de här mer riktade. Jag upplever när liksom, jag kallar på då en mer större goddess. The great goddess kan vi säga eftersom vi säger det i podden. Dels så jag förnimmer dofter mycket mer. Jag hör mycket bättre. Jag känner mycket mer på min kropp och min hud. Det kommer ofta liksom en känsla av lugn i mig. En känsla av som en svepande liksom, kärlek. Jag är viktig. Jag är hållen. Jag får existera här. Det finns plats för mig att vara här. Jag behöver inte ändra mig. Alltså, jag får såna känslor liksom, när jag kallar på gudinnan. Och jag vet att hon finns för mig och jag finns för henne. Och sen, jag skulle kunna kalla henne Freja eller Kali eller Nertus eller vad som helst. Alltså, jag är lite så också. Jag är lite så här godtycklig med det. Jag kallar henne inte bara Moder Jord eller gudinnan.
Men det är ju lite det som Doreen Valiente säger i The Church of the Goddess.
Ja.
You who go by many names.
Yeah. Alltså jag känner alltså det att hon också kan komma med den. Och då är det väl mitt, alltså den kunskap jag har, den information jag har, det bilder jag har sett, och då blir det ju liksom att de ibland tolkar henne liksom. Men för att jag kan ju känna när jag har kallat, om jag har kallat in gudinnan allmänt för typ att så här, som ta emot den här bönen eller den här välsignelsen eller liksom så här, bara håll mig, då upplever jag att jag sällan blir liksom smashed to pieces. Vilket jag ibland kan bli om jag kallar på en annan aspekt av gudinnan. Typ en mer mörkare kraft och en mörkare energi. Men sen kan jag också säga att jag tycker att alltså She Who Goes By Many Names kanske också har vuxit ifrån ett sånt behov som jag pratar om. Att jag vill gå till det här trädet, för här är mitt väsen. Här är en trädgudinna. Här finns min rådare, min väktare. Den är nära mig. Alltså jag har en personlig relation till den här väsen, disen, gudinnan, entity, spirit, vad du nu kallar det. Skogsrå, sjörå. Och att då blir ju den, alltså det blir ju mer förtroligt på ett sätt, eftersom jag kanske kan gå till just, alltså jag kan rikta min bön för mig själv på ett annat sätt om jag har en mer liten värld än om det kommer en stora great goddess.
Mm. Men ändå lät det som att hon nästan var närmare, för att du kände henne mer så här i kroppen liksom. Och...
Ja, jag känner henne mer i kroppen eftersom jag liksom, gud vad intressant det är att prata om. Men jag tänker ofta att jag liksom inte, alltså jag vill typ inte ta hennes tid i onödan.
Mm. Det var ju alltså, väldigt intressant.
Ja, alltså så här, jag tänker att hon alltid är med mig. Så att det är inte så att jag tänker att hon inte skulle komma till mig. Men det är lite så här...
Alltså för så här, större för, saker liksom.
Ja, för kollektivet. För större saker. Och för mig när jag är totalt lost liksom. Men annars att jag liksom jobbar mycket mer riktat då. Hur tänker du själv?
Jag har liksom ingen... Jag har inte den här känslan som du beskriver. När jag, om jag kallar på den stora gudinnan så känner jag... Jag har inte de där liksom så här fysiska, att jag får så här wow, typ. Det begreppet är ganska så här abstrakt för mig och typ gör inte så mycket för mig. Däremot så använder jag det. Och jag satt och funderade också på det nu när du pratade om så här... Att, för att jag vet ju att ibland jag bara, åh, stora gudinna. Så här. Och jag inser att när jag kallar på den stora gudinnan, vilket är mer sällan än liksom specifika gudinnor, men då är det när jag är desperat. Alltså jag vet inte ens liksom vad jag behöver. Jag bara så här, och då tror jag att jag liksom, jag vet inte ens om jag typ har en så här tro att jag liksom ens, eller har en bild. Det är mer som så här ett rop till någon.
Du använder den stora gudinnan som liksom like, alltså SOS.
Ja, typ vem som helst kan få svara på det här liksom. Bara, eller typ, eller också som att jag typ kanske så här, om det finns någon liksom fucking almighty power out there liksom som är så där stor som den stora gudinnan, så behöver jag verkligen dig just nu, för jag kan inte ens komma på vem jag skulle liksom ropa på annars. Jag tror att det är liksom, det är, som du hör, det är extremt ogenomtänkt. Det är därför jag säger att jag tror jag använder det ordet när jag är verkligen desperat liksom. Och inga andra ord kommer till mig liksom. Men för den där närheten som du beskriver, den känner jag med de här enskilda gudinnorna och gudarna också för den delen. Och väsen, könlösa väsen, könsmultipla väsen. Men alltså de är de som jag känner. Det är jättekul, det är som att vi har tvärtom där. De känner jag liksom verkligen väldigt visuellt. Så här, sensoriskt liksom, att jag, men jag är ganska visuell också. Jag upplever att jag typ ser dem liksom, de kommer och jag typ är så att jag liksom nästan kan se dem i så här, liksom i utkanten av synfältet i rummet liksom. Och de kan vara så himla olika, de är svåra att sammanfatta liksom, där vissa är mer som så här, systrar, och vissa är mer som mödrar, och andra är liksom, och de kommer komma med så otroligt olika krafter liksom. Men det är nog där jag relaterar starkast liksom. Men jag känner också igen det som du pratade om, den stora gudinnan. Men där vet jag inte ens om jag använder ordet gudinna. Jag brukar liksom ibland typ kalla på mysteriet. Mm. Och det är liksom, du pratade om så här hopp och trygghet. Och, så här, och det är typ den känslan jag får när jag liksom, när jag åkallar typ mysteriet. Alltså det är kanske gudinnan, men... Jag vet inte, jag gillar att använda ordet mysterium, för att jag typ ibland så här, verkligen bara lämnar helt öppet. Så här, vad? Det finns någonting bortom ens mina ord, bortom ens min föreställningsvärld. Liksom.
Nej, men jag funderar på det. Liksom, hur många gånger använder jag? Liksom, jag har aldrig använt uttrycket liksom, the great goddess. Men jag kan ju använda uttrycket den stora modern.
Mm.
Moder jord. Och då när jag tänker moder jord, då tänker jag ju också himlen, molnen, rymden, månen, solen. Alltså,
gör du?
Ja, absolut.
Jag tänker moder jord, då tänker jag verkligen på, ja, men typ, jag är ganska literal, liksom, typ det som är under fötterna. Liksom. Mm. Eller det som är materiellt, typ jord.
Nej, men jag tror att jag är nog ganska, alltså så här, nej, utan jag tänker liksom, ja, det blir alltså alla dess riken, byggnader,
ja, ja.
Liksom, att hon finns i allt som jag kan se, som jag kan gå på, bada i, andas in. Att hon är som en viktig del av att mina förutsättningar för att leva.
Mm.
Men jag tänker också att jag tänker också så här på hur, när man, om jag undervisar och pratar om det här, då för i våran tradition, Eldin, så gör man ju, har vi ju ofta lärt oss en inkallning i 8 olika riktningar.
Mm.
Och att man i mitten av vårt årshjul eller våran väv liksom sätter en gudinna. Jag tror vi har kommit ihåg nu vilket avsnitt vi pratar om det här, men jag tror att det var kanske elementen stans.
Mm.
Ja, men vi har i alla fall pratat om det i några avsnitt. Då så gör man det ju också lite grann i pedagogiskt syfte, för att kanske dels så vill man ju väcka gudinnorna i sina olika aspekter till liv. Så det här är skade. Det här kan också vara skade. Och bland annat frågan liksom så här. Vissa vill ju sätta skade i norr när hon har en jättinnas form och aspekt. Och några vill sätta skade i nordöst när hon är mer sin liksom ungdomliga gudinna. Mm. Och då är det ett intressant samtal. Var kommer det här ifrån? Är skade som Kailash en del av berget och den eviga frusna, eller är hon faktiskt den här liksom välutrustade fucking äventyrskan som kan skida fram genom var som? Och då väcker ju det här samtal, och då väcker man ju liksom också dels den historien, feminismen, vikten av att prata om de här gudinnorna på ett nyanserat modernt sätt till liv. Och sen har jag nog tänkt att jag i mitten då kan man ju kalla in det som man kanske antingen, alltså om det är en måne som man vill hylla, eller om det finns en platsens väktare som man vill hylla. Men de, på något sätt så har jag nog, när jag gör de här inkallningarna, då tänker jag väldigt mycket att det är olika gudar och gudinnor.
Helt egna liksom.
Ja, precis. Och då tror jag bara, alltså det här har jag nog inte ens tänkt på så himla mycket, men då tänker jag nog att det som jag kallar in till mitten är en del av då the great goddess, eller
Man kan ju fråga sig så här, vad spelar det för roll vad vi kallar för saker och hur vi beskriver dem? Och en roll som det spelar är ju typ när vi gör ceremonier tillsammans, att så här, liksom att kunna typ göra någonting tillsammans, så är det ju bra att liksom, men till exempel att så här, vi kallar in de här sakerna nu tillsammans. Liksom. Sen kan man ju ändå se på dem på olika sätt. Alltså till exempel bara i mitt coven så har vi olika sätt att se på det. Vi har inte diskuterat det så här jättedjupt, därför att det är väl också ett fenomen att vi är mer kanske intresserade av att göra saker än att liksom så här, ha värsta teologin. Men jag vet att liksom, det finns personer som är ateister i mitt coven. Alltså som inte ser gudinnor eller gudinnan alls som väsen, utan som rent psykologiska liksom, aspekter. Mm. Och det är väl liksom det som på något vis jag tycker det är, på samma sätt när du säger liksom, för en diskussion om hör skada hemma där i hjulet eller där, alltså när det börjar bli så dogmatiskt att vi gudinnarörelsen, vi ser på det så här, då tycker jag att då är vi liksom helt fel ute. Då kan vi snacka om att bara ta kristendomen och göra en ny liksom version av den. Alltså, det måste ju vara öppet för samtal. Ja.
Det måste vara ett samtal, och det måste finnas inom gudinnerörelsen en total respekt för att tron, om man nu ens kallar det, är väldigt personlig. Jag vet ju också om att jag har verkligen försökt liksom så här, att för folk tycker att det är svårt att liksom ha en Och nu, jag kommer inte ihåg gudinna, jag kommer inte ihåg. Så bara, nej, okej, men vad kommer du ihåg? Ja, men jag kommer ihåg luft. Ja, men gå in i luft och se vad som finns då för dig. Eller eld eller jord. Eller gå in i årstiden. Vad ser du när det är maj?
Mm.
Alltså vad finns i naturen hos dig? Liksom? Att de upplevelserna är liksom att liknas med att man kanske säger Freja eller Sunna eller Rhiannon eller någonting. Mm. Så jag tror det är jätteviktigt för gudinnerörelsen att absolut liksom damma av, skala av historien och se, alltså varför har historien om Freja berättats så här? Varför har historien berättats om Frej så här? Varför finns det så lite texter? Alltså att på något sätt hela tiden, alltså jag tror att det är ett jätteviktigt arbete som vi nu i den moderna liksom prästinne, häx, gudinnerörelsen behöver fortsätta med. Att lyfta fram liksom, för det är viktigt för identiteten, alltså för alla, för män, för kvinnor, för transpersoner, alltså att så här, bland annat det här just att det kanske fanns, eller inte kanske, utan det fanns så många nyanser av hur gudinnorna jobbade. Mm. För det vet vi ju.
Mm.
Vi ser, ja, absolut. Vi ser liksom en rättvis Sekhmet stå liksom och verkligen så här, du vet, känns som att den statyn av Sekhmet när hon liksom har sitt kattlejonhuvud, att hon spänner blicken i en och bara så här, what's true? Alltså, vad är det du gör? Mm. Och sen finns det liksom de här mer demoniska monstergudinnorna typ, alltså ifrån Mexiko, aztekerna, Quateto, de här liksom som har dött i barna födsel, som har samma status som typ fallna krigare, som är så här fearsome, eller Kali, eller så finns det liksom alltså den här bilden av Ishtar eller Inanna då, som en staty, hon är helt naken och har de här liksom fågelfötterna, jätteerotiskt, så här, vad är det? Alltså så här, jag tänker att det finns så alltså de här olika gudinnorna från förr, tycker jag talar om för mig att det har funnits så pass många olika vägar att gå, att nå till gudinnan.
Mm.
Och gudinnan ska komma till mig och fylla mig med kärlek när jag står här i skogen och sjunger en vänsång, utan så här, nej, gudinnan kan komma till dig när du liksom står och bara skakar rytmiskt och sjunger en och samma ton liksom och känner en sexuell energi växa i dig, kanske. Mm. Liksom. Det vet jag inte, men att bilderna säger olika saker.
Mm. Men verkligen, alltså, den mångfalden tänker jag är jätteviktig. Och så, som liksom det här frågan, vad det spelar för roll, hur man ser på, liksom, eller upplever eller beskriver gudinnan, så tänker jag liksom att det är precis det du säger nu, att man kan inte bara helt relativisera det och säga så här, bara, nej, men man kan se på det hur man vill. Ja, men det kan man ju, det är det vi säger. Det ska inte finnas liksom någon norm eller auktoritet. Men samtidigt som man kan se på det hur man vill, så ska man ju vara medveten om det som du säger, att hur vi beskriver och förhåller oss till gudinnan eller gudinnorna, det spelar roll för vår identitet, för hur vi ser på oss själva och hur vi ser på världen. Mm. Alltså det är inte helt oskyldigt hur vi formulerar och förhåller oss till våra gudar och gudinnor. Och därför så tänker jag, alltså jag har kanske ett lite annat sätt, apropå det med tro, att se på det än vad många har. Jag tänker liksom inte att tro är någonting som kommer, att det handlar om att liksom hitta en slags kärna av så här, sanning i mig själv eller ute i världen, så här, nu tror jag på det här, utan jag tror tror att det är någonting vi kan aktivt välja, alltså mm. Jag kan välja, precis som vi pratat i tidigare avsnitt, jag kan välja att inte förhålla mig till demoner som något enbart ont som vill komma och typ sluka mig. Jag kan bestämma mig för att så här, det är inte ett sätt, det är inte så jag vill leva i den här världen. Mm. Jag vill inte tro på det. Jag vill tro på att väsen är mångsidiga och har flera. Alltså, det spelar roll för hur vi kommer leva våra liv. Mm. Både mot oss själva och världen. Mm. Så jag skulle verkligen vilja uppmana till att liksom lite mer så här, aktivt välja sin tro. Och liksom, så här, hur vill jag väva i väven? Hur vill jag förhålla mig? Mm. Vilka symboler vill jag ge plats till? Vilka ord vill jag välja? Och välja det utifrån vad som gynnar mitt mående, mitt välbefinnande och jorden och andra människor.
Mm.
Liksom. Att vi kan välja det. Liksom. Och att, så här, om den här gudinnebilden blir väldigt så här, statisk och den liksom låser in kvinnlighet eller den exkluderar andra kulturers erfarenheter. Ja, men, nej, men då kanske inte det är så jäkla bra att ha den bilden. Då kanske man kan utforska andra bilder. Liksom.
Och då kanske man måste utforska andra bilder, liksom 100%.
Ja, och det är, för mig är det liksom, det är någonting jag försöker tänka på också utifrån så här, jag är liksom, jag tycker det är svårt att så här, unknow när man en gång har liksom blivit medveten om att så här, hela den här idén om the great goddess är lite så här, kristen och kolonial. Så tycker jag att det är så svårt för att jag blir liksom, jag påminns om det när jag börjar säga oh great goddess och så bara oh, då hör jag typ liksom massa så här 1800-tals gubbar i huvudet liksom och bara okej, hur blir det här för de folk som vars gudinnor jag nu approprierar liksom, som egentligen kanske inte alls såg på gudinnan på det här sättet och det är ju så här svårt för jag tänker att samtidigt som man kan välja sin tro så är man ju som jag då i det här exemplet, jag är ju influerad av de här föreställningarna liksom. Så att det är liksom, det tänker jag är också bra att bli medveten om, och det tänkte jag på som syntes i den här undersökningen som jag gjorde, att man kunde få kryssa i flera olika svar. Och då kryssade ju jättemånga, inklusive mig själv, i svar som är typ till synes motsatta eller motstridiga.
Just det.
Mm. Och jag tror du skrev också det. Du bara, jag vill kryssa i alla. Så här. Ja. Och det är väl det som jag tänker är så spännande. Att det ryms ju liksom, både det som typ man har fått med sig från kulturellt. Alltså typ, för du och jag är ju influerade av kristendom, men vad fan vi vill eller inte. Alltså vi måste ju vara medvetna om det. Att så här, det här ligger där. Liksom. Det skvalpar och kommer alltid göra det. Och så har jag den här mer självvalda och tron. Och så allt det här liksom skvalpar runt samtidigt på något vis. Och jag tror att det är viktigt att bli medveten om. Och inte bara gå runt och så här, great goddess. Och så typ har man inte liksom så här, var kommer det här ifrån? Och vill jag tänka så här?
En sån här wake up för mig, det var när jag lyssnade på en intervju med Starhawk.
Mm.
Och hon berättade liksom om, har jag berättat det här för dig?
Nej. Jag lyssnar med spänning.
Ja, men vad härligt. Nej, men hon berättade, det är liksom, det var en intervju med henne som är hennes historia, och hon berättar hur hon typ så här inte riktigt vet vad hon ska hålla på med sitt liv och vill typ resa runt och hamnar i slutet på 60-talet liksom i California och hamnar i då någon slags gudinne dianisisk vicka / kvinnorörelse. Hon vet inte riktigt vad det är. Liksom, men hon går in där. Och då beskriver hon att alltså hon var så blown away. För de satt i cirkel. Och varenda kvinna i det rummet fick prata. Utan att någon gav råd. Utan att någon hade en åsikt. Utan att någon försökte hjälpa. Utan den kvinnan fick bara prata. Och hon beskriver det som att på den tiden fick kvinnor inte prata. Alltså man fick inte ha en röst. Att hon då tänkte det här är så himla viktigt. Att liksom väcka de här. Alltså vilka är gudinnorna? Alltså, för att hon märkte liksom från den här upplevelsen av att shit, så här blir det när alla får prata. Och sen hur hon då fördjupat sitt arbete kring att så här, vilka var gudinnorna? Vad fanns de? Vad gjorde de? Men i symbios med vem är kvinnan?
Mm.
Och det tänkte, och jag, när jag lyssnade på det så tänkte jag så här. Men det måste ju vara samma sak att man har genom tiderna lagt ett lock på gudinners uttryck.
Mm.
Och gudinnan kanske. Och då kan ju inte vi lägga det locket igen.
Nej.
Utan så här,
verkligen.
För nu, alltså det här var på 60-talet, nu är vi 2024. Nu kan vi sitta i cirkel och prata om väldigt mycket saker. Men det är fortfarande så sårbart. Och så liksom läskigt. Och det skulle kunna gå att förstöra det förtroendet man har byggt upp på en instant. Liksom. Det behövs bara att fel person kommer in i rummet. Eller, alltså så. Mm. Så jag tänkte också så här, vad kommer vi ifrån hela tiden? Det är därför det är så viktigt, vad kommer vi ifrån? Vi behöver inte vara historiker eller religionsvetare eller akademiker eller liksom arkeologer för att veta saker, utan det är så här, att gå lite djupare, det tycker jag är ett eget ansvar, att gå lite djupare in i gudinnan, så att det inte bara blir som när jag var på någon kakaoceremoni förra sommaren när någon trummade och bara, vi kallar in kakaogudinnan, trum, och så var det klart. Jag blev så irriterad, för jag bara såhär, men lägg av, alltså säg ingenting, säg bara någonting annat då, utan håll inte på och säg kakaogudinnan, vad fan är det? Det finns inte ens någon jävla kakaogudinna om du inte tror på det och om du inte vet någonting. Fast det är klart att det kan finnas en kakaogudinna, för kakao växer i jorden, det är inte det. Men det är så här, hur gör du och vad är det du säger? För nu blir det så här goddess wash. Spiritual wash av begrepp.
Ja men absolut. Ja, men det är det jag menar, att liksom hur vi, vilka ord vi använder och hur vi förhåller oss till det gudomliga spelar roll för världen. Alltså det spelar roll för, det finns ett folk och det finns land där kakao växer. Det spelar roll för de varelserna och människorna. Hur vi förhåller oss till gudinnor och växter från den kulturen. Alltså det är inte något vi bara liksom, allting spelar liksom roll. Men jag tänkte också på det du sa nu utifrån den här cirkeln och Starhawk-berättelsen. Att, för det jag någonstans landar i, när jag tänker på liksom kring det här, hur använder folk gudinnan i min omgivning och i liksom, ja, i rörelsen, så tänker jag liksom att det känns inte som att det handlar så mycket om teologi, alltså om så här, att folk går runt och funderar på så här, vem är gudinnan egentligen, som det handlar om värderingar, sociala och ekologiska värderingar, alltså att gudinnan mer handlar om världen, kropp, alltså feministisk revolution, och att alltså det är liksom där någonstans, det tänker jag är den gemensamma liksom, det är den gemensamma kärnan i när vi pratar om gudinnan, inte huruvida vi ser henne som en psykologisk arketyp eller en stor gudinna eller många gudinnor, utan det är den här liksom feministiska revolutionen som är det som binder oss samman liksom i rörelsen, eller vad tror du om det?
Jag är ju benägen att säga att det är så. Och jag kan säga att jag får den feedbacken också. Jag är ju alltid så orolig att jag är för politisk eller för liksom så här, religiös extremism liksom med gudinnan. Men nej, jag skulle säga att den feedback jag får är så här, att tack för att gudinnan får bli politisk eller feministisk. Alltså vilket ord man nu använder. Tack för att det blir mer än bara goddess.
Ja, det är klart att gudinnan behöver, nu känner jag själv när jag säger det, att det är inte sant. Det finns ju de som förhåller sig till gudinnan jättepatriarkalt. Ja. Så att igen försöker jag ringa in gudinnan och misslyckas. Nej, men det är kanske så det ska vara.
You're a goddess to me.
Ja, ja precis.
Du är en gudinna till mig. Hej alla gudinnor i cirkeln. Alltså jag fattar, det är en komplimang man vill säga, så här, ni gudinnor. Och det kan ju verkligen stämma på ett sätt. Men det är lite det här med att liksom, så här, ja det är klart att du får säga att jag är en gudinna, eller jag älskar om du gör det. Men det är lite så här, i vilket sammanhang och hur gör vi det, när gör vi det? She made love like a goddess. Ja men det är coolt, jag tycker man får säga de orden.
Men det är, man är lite inne tror jag på det där 1800-tals synen på gudinnan som någonting så här väldigt upphöjt, eteriskt, vackert. Alltså det är så här, det är ett objektifierande. Det är det. När det känns som att ordet gudinna används för att göra någonting till något fjärran, vackert, upphöjt objekt utan egen agens. Då blir man provocerad.
Utan egen agens, och att det blir hela tiden i förhållande till någon annans blick.
Ja, en manlig blick då i regel.
Ja, kanske. En manlig blick, men det kan också vara liksom, jag vet att liksom större kroppar får också höra så här, åh du ser ut som en sån här fruktansvärd gudinna. Ja. Åh det här, alltså så här bara, okej, men det är väl en komplimang eller liksom, men det är också så att det blir den här
blicken. Ja men på samma sätt som svarta kroppar exotifieras liksom.
Ja, precis.
Så det är det här att definiera andra är ju sällan en bra idé. Definiera sig själv istället.
Lite lättare och lite skönare. Och sen så kan man ju säga tack eller hej då. Inte tack liksom. Men jag tänker att Gudinnan, jag tror inte att gudinnan för mig är inte en komplimang så där som man säger.
Nej.
Men det är heller inte bara något man tror på.
Nej.
Alltså det är mer komplicerat än så, men alltså om man jag tror bara att man behöver våga kliva lite djupare in och liksom tänka att det är ingenting du bara använder i ceremoni, så här ska jag säga, inom scenkonst eller inom teater eller cirkus, så kan du ju se någon göra, vi säger så här, du ser någon som, de sätter upp Hamlet, den är skriven av Shakespeare, du såg den var jättebra, du vill göra samma, du tar manuset och du tar liksom innehållet och gör det, och det blir inte lika bra.
Mm.
För att du kan inte bara ta ett koncept som du har sett. Liksom. Man kan inte bara kalla in gudinnan för man har sett att någon annan har gjort det. Om du inte är riktigt 100 säker på din egen relation till gudinnan, tror jag. För då blir det lite liksom, då blir det objektifierande och det blir lite allmänt. Jag känner ändå att jag blir så här extrem, religiös extremist hela tiden. Så här, typ att du måste tro. Nej, men det behöver du inte. Men det är lite så här, alltså ta inte bara... Säg inte bara orden utan att du har undersökt vad din relation är till dem. Det är väl det jag menar.
Och vet du vad som är så fantastiskt med att du säger det här nu?
Nej.
Svaret på den här undersökningen jag gjorde, som majoriteten svarade,
ja,
var inte något av de svaren som vi har sagt nu. Utan svaret var, jag har inte en bestämd uppfattning. Jag utforskar gudinnan.
Alltså, fucking love this community.
I know. Jag känner bara att där, nu har vi svaret på så här, vad tror gudinnerörelsen? Gudinnerörelsen tror inte, gudinnerörelsen utforskar.
Hallelujah, praise the Lord. Yes. 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 Förlösande, Eldin. Förlösande.
Där höll, den höll jag dig på halster.
Ja, det gjorde du. Men det blev ju ett jättebra dramaturgi. Wow, åh gud vad spännande.
Ja, men jag tycker det är jättehärligt, för jag tänker just det här att inte bygga en, inte sträva efter att bygga en teologi och bygga ett system som är så helt, därför att det kommer begränsa utforskandet, utan att just ha det här nyfikna utforskande sinnet. För att kunna ha det så måste man lämna öppet för att, för mysterium, för att jag vet inte allt, precis som du svarade när jag frågade dig vad är gudinnan för dig, jag vet inte, alltså någonstans den liksom, det sinnet lämnar ju öppet för mångfald. Och mångfalden är ett motmedel, det är ett vaccin mot att bli dogmatisk, totalitär, hierarkisk, förtryckande. Alltså, det är liksom, det är det vi behöver för att inte bara bli en mirror of Christianity, som Ronald Hutton skrev, utan att faktiskt bygga något annat. The master's tools will never dismantle the master's house, som vi sa i första avsnittet.
Ja.
Audre Lorde. Alltså, Lord. Vi kan inte använda samma verktyg som kristendomen och patriarkatet och bara vända dem upp och ner. Vi måste bygga med helt andra verktyg.
Och då kräver det att särskåda sig själv och sin egen rörelse. Och sin egen, och sin egen, hela tiden liksom. And it's fun. Jag vet inte. Det är liksom så här, det är inbjudande och det är lite jobbigt, men det är så himla, alltså det blir så himla, alltså det hjälper en också att förstå så mycket om sig själv och om ens omvärld.
Völvans spådom från dåtid till nutid till framtid.
Vi älskar och tackar er Patreons från djupet av våra hjärtan.
Tack, tack, tack. Puss, puss, puss. Ni är otroliga. Så en av de saker som vi gör för att hylla er, det är ju att varje vecka så drar vi en utav er som blir föremål för Völvans spådom.
Låt Völvan tala.
Den här Völvans spådom går till dig, Cecilia Smith-Åberg. Tusen tack.
Tack.
Ja, jag vet inte hur du tycker, Elde, men det är så spännande liksom, det här med att, så här, att liksom det, vi har ett namn. Och kanske att vi vet lite vilka några är, men oftast inte. Att det är ett namn och så går man bara in och liksom tonar in. Jag tycker bara det är lite jävla... det är ett mysterium tycker jag med Velmas spådom, hur den är så fantastisk varje gång liksom.
Mm. Ja, men det var verkligen så här, i början när vi började med Velmas spådom, då kände jag ganska mycket så här, tvivel när jag ska, alltså jag la väldigt mycket tid på varje så här, spådom, för att jag typ kände bara så här, åh, hittar jag rätt nu liksom, vem är du, hallå? Och sen så nu med tiden så har det bara blivit så lätt tycker jag, för att jag bara så här, det är bara sånt flow liksom, man bara namnet och så bara bam 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 typ. Alltså just att det handlar mycket om tillit till det som kommer.
Ja men verkligen. Och här liksom, för det här var verkligen en sån att ha bara tilliten, för här så växte det liksom, jag hamnade liksom i havet och så var det liksom lite så här vågor och inte storm, men det inte så här heller liksom, men lite kraftigare vågor. Och sen så växte det liksom som ett berg upp ur havet. Sen så liksom kom det inte så mycket. Så jag var så här, okej, jag kanske måste göra om. Och så satt jag kvar. Och sen såg jag liksom att från det här berget som hade vuxit. Så var det som en liten lykta. Och så tänkte jag först liksom fyr eller fyrtorn. Men så satt jag kvar och liksom bad om att få se mer. Och då så skiftade det lite. Och jag såg att det faktiskt var en figur som höll den här lyktan. Och då tolkar jag det som alltså den äldste. Eremiten.
Mm. I tarotleken.
I tarotleken.
Ja.
Att den liksom står där, växer upp från ingenting. Och blir liksom den här, alltså det är ju liksom ett, verkligen, eremiten står ju för gudomligt mysterium, står för alltså inre vishet, kunskap. Den påminner ju oss om vikten av avskildhet för att också kunna gå vår egen väg.
Mm.
Och kanske att det här havet som den växte upp från är liksom platsen som du är på nu. Det behöver ju inte vara något negativt för att det stormar eller är lite vågigt. Men att någonstans därifrån du är, det var så jag tolkade det. Därifrån du är här och nu så växer det här berget upp. Och att liksom påminna dig om att din väg alltid är närvarande. Att den det liksom, sinnesnatur, den andliga naturen, våran väg, det är en och samma. Och den är en del av kroppen. Så att det här berget kanske också är en del av liksom dig, av kroppen. Men det fina med det här kortet, tycker jag, är ju att den verkligen ber oss att vara stilla och höra liksom mysteriskt viskningar. Och bara sitta där med sin lilla lampa och se saker. Inte så himla ljussatt helt enkelt. Mm. Utan mer lyssna, känna, dofta. Och att den påminner oss också lite grann att tiden faktiskt kan ge oss näring. Och tiden kan ge liksom nya upptäckter och ny vishet.
Skönt det lät.
Ja, men
sitta på sitt berg eller bara liksom, alltså jag, gud, jag cravar lite eremit vibes känner jag i mitt liv just nu. Jag tänker att det är ett jättebra sätt att liksom att konkret jobba med eremiten är ju också att verkligen skapa de här små liksom öarna i sitt liv. Att så här, den här lilla stunden till exempel, att liksom ha tidsöar där man bara är i stillhet. Men också så här, att liksom öar i form av platser, att gå undan. Att liksom hitta en plats där man kan... Liksom, det behöver inte vara att man åker på ett retreat en helg. Utan det kan vara 5 minuter liksom. Men de här öarna, liksom, precis som ön som växte upp ur havet.
Mm. Den här konstanta påminnelsen om att vi inte heller behöver skapa de absolut bästa förutsättningarna för att vara i avskildhet. Att man måste boka den där stugan som ligger långt ut i skogen. Alltså det är också asvärt. Men det är
ja, kan man göra det så sure. Liksom.
Men kan man inte så är det exakt det du säger. Liksom, låt det storma, låt det vara hav och bara ta den där tidsön är väl ett jättefint ord.
Den kommer jag på nu.
Ja, den tycker jag att du ska presentera. Så Cecilia, du får ta till dig eremiten och vad eremiten kommer med till dig. Vi gav lite tolkningar här. Och kom ihåg att eremiten och översteprästinnan är BFFs. Fint, vilket härligt avsnitt det här blev. Känner du nu, har du fått liksom 2.0-känslan i dig?
Ja, jag känner mig förlöst. Ja. Det här har legat och grott i mig. Det känns som saker som jag liksom, du vet, har kommit på att jag, fan, varför skrev jag inte om det där i min bok? Du vet, såna, det är liksom, varför pratade vi inte om det där? Och nu har jag liksom fått förlösa alla de här tankarna. Det var väldigt skönt, befriande. Nu kan jag gå vidare.
Nu kommer vi köra gudinnan 3.0 snart. Ja. Men jag önskar dig en blommande, fruktig, juicy, härlig Beltane och eldars kraft. Må de vandra i dig.
Och jag önskar dig en häxig och sprakande Valpurgisnacht.
Hej då, tack för att ni lyssnar.
Hej då.
Vill du stödja vår podcast ytterligare så kan du
betygsätta podcasten,
prenumerera på podcasten för att öka vår synlighet,
bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits. Gå in på patreon.com/formodrarsmakt.
Och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande, bli medlem i Facebookgruppen Förmödrars Makt Eftersnack.